Sjunde föredraget, trons följder. I de föregående föredragen har vi behandlat vad tron är och det föremål varpå den vilar. Enligt vår plan vill vi nu övergå till att tala om trons verkningar. Medan vi redan har sett att tron är den första verkande kraften i alla intelligenta varelser, både i himlen och på jorden, så kan vi naturligtvis inte i ett föredrag som detta erbjuda oss att framlägga alla hennes verkningar. Ej heller är det för närvarande nödvändigt att göra så. Jag menar vi då vore tvungna till att däri innefatta allt möjligt både i himlen och på jorden, hela Guds skapelse i alla dess oändliga variationer. Till inte ännu har en värld blivit skapad som inte blivit skapad genom tron. Ej heller finns det en enda förnuftig varelse i Guds skapade världar som ju inte kom dit genom den tro som antingen han själv eller någon annan varelse hade. Inte heller har någon förändring eller utveckling ägt rum i något av Guds skapade verk utan tro. Lika så litet som någon förändring eller utveckling någonsin kan äga rum i något av den allsmäktige skapade verk utan genom tro. Ty gudomen verkar genom tro. Vi vill här göra ett par förklarande anmärkningar på det att vi må bli bättre förstådda. Låt oss fråga, vad förstås därmed att en människa verkar genom tro? Härpå svarar vi, därmed förstås att då en människa verkar genom tro så verkar hon genom andlig ansträngning istället för genom fysisk kraft. Varje varelse som verkar genom tro uträttar sitt verk genom ord istället för genom att anstränga sina fysiska krafter. Och Gud sa det var det ljus och det vart ljus. Första Mosebok 1:3. Josua talade och det stora ljus som Gud skapat stod stilla. Elia bjöd och himmelen tillslöts så att inte regn föll på 3 år och 6 månader. Han bjöd ånyo och himmelen gav regn. Allt detta skedde genom tron och frälsaren sade, om vi har en tro vore den och blott så som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till detta berg, flytta det härifrån och dit bort, och det ska flytta sig. Matteus 17:20. Om ni hade en tro, vore den och blott så som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till detta mullbärsfikonträd, ryck dig upp med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er där. Lukas 17:6. Tron verkar alltså genom ord, och på detta sätt har dess kraftigaste gärningar blivit och skall alltid bli utförda. Det kan inte väntas att vi ska bevisa att detta är den verkande orsaken till allt som skett och som skall ske i all evighet. Varje tänkande sinne vet att himmelens härskaror genom denna kraft utför sina underbara, majestätiska och härliga verk. Änglarna flyttar sig från ett ställe till ett annat genom denna kraft. Genom den kan de nedstiga från himmelen till jorden. Utan den kunde det inte vara tjänande andar åt dem som ska lära frälsning. Ej heller kunde de tjänstgöra så som himmelska budbärare. Till det skulle vara utan den nödvändiga kraften som möjliggör för dem att utföra Guds vilja. Vi behöver blott säga att hela den synliga skapelsen, sådan den nu finns till, är en verkan av tron. Genom tron blev skapelsen till, och genom samma kraft uppehålls den i sin organisation. Genom tron rör planeterna sig i sina banor och glittrar av sin härlighet. Sålunda är tron verkligen teologins första grundsats som, om den rätt förstås, leder tanken tillbaka till begynnelsen och för den med sig framåt till änden. Det vill säga, från evighet till evighet. All den stund tron är den princip varigenom de himmelska härskarorna utför sina verk och varigenom de njuter all sin lycka, så kan vi inte annat än vänta att finna den framställd i Guds uppenbarade ord såsom det enda medel varigenom han skapade varelser på jorden kan erhålla den lycka som det heliga njuta i den eviga världen. Det är naturligt att Gud, då han beslöt att skapa människan sig till glädje, skulle lära henne att hon måste leva av tron och att hon ingalunda kunde njuta evighetens välsignelser den förutan, medan alla välsignelser i evigheten är en verkan av tron. Därför heter det med rätta: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebreerbrevet 11:6. Om någon frågar varför är det omöjligt att behaga Gud utan tro, så är svaret detta: medan människan inte kan bli frälst utan tro. Och då Gud åstundar människans frälsning, så måste han naturligtvis fordra att hon ska ha tro. Om Gud kunde tänkas att ha välbehag i en människa utan tro, så måste han ju tänkas att ha välbehag i hennes fördärv. Av detta kan vi lära att när Gud genom sina inspirerade tjänare så ofta har uppmanat dem som har fått Herrens ord till att tro, så har dessa uppmaningar inte varit tomma fraser, utan Gud har givit dem av det allra viktigaste skäl. Medan utan tro finns ingen frälsning, varken i denna eller i den tillkommande världen. Så snart människan börjar att leva av tron närmar hon sig Gud. Och när tron är fullkomlig liknar hon Gud. Och medan han är frälst är även hon frälst. Till då befinner hon sig i samma tillstånd som Gud och har kommit till honom. Och när han uppenbaras, då ska hon bli lik honom. Det hon ska se honom så som han är. Liksom den synliga skapelsen är en verkan av tron, så är även frälsningen. Och vi tar nu detta ord i dess vidsträcktaste mening, både timlig och andlig frälsning. För att göra detta tydligt, låt oss fråga: i vilket förhållande måste en människa befinna sig för att bli frälst? Eller vilken skillnad är det på en som är frälst och en som inte är frälst? Vi svarar: vi har redan sett att de frälsta är och sådana personer som kan verka genom tro och genom tro betjäna dem som ska ärva frälsningen. De måste ha den tro som gör det möjligt för dem att verka i Herrens närhet. Den verkliga skillnaden mellan en frälst och en ofrälst människa är skillnaden i styrka hos deras tro. Den enas tro har blivit tillräckligt fullkomlig för att lägga beslag på det eviga livet, vilket den andras inte har. Men för större tydlighets skull, låt oss fråga: var finner vi mönstret efter vilket vi ska ombildas för att erhålla liv och frälsning? Eller var finns det en frälst varelse? Om vi kan finna en frälst varelse, så kan vi utan stor svårighet erhålla upplysning om hurdana alla andra varelser måste vara för att bli frälsta. Vi antar att ingen vill påstå att två varelser som är varandra olika båda kan vara frälsta. Det som utgör kriteriet för den enas frälsning utgör kriteriet för varje varelse som vill bli frälst. Om vi alltså finner en enda frälst varelse i hela skapelsen, så kan vi se vad som fordras för alla andra om det inte ska förbli ofrälsta. Vi frågar därför: var finner vi mönstret? Var finns det en frälst varelse? Så som svar på denna fråga säger vi: det är Kristus. Vi förmodar att ingen som tror på Bibeln vill förneka detta. Vi instämmer alla där i att han är förebilden eller mönstret på frälsning. Han är själv en frälst varelse. Om vi skulle fortsätta med att fråga varav kommer det sig att han är frälst, så skulle svaret bli: medan han är en rättvis och helig varelse, vore han annorlunda så skulle han inte vara frälst. För hans frälsning beror på att han är just det han är och inget annat. Vore det möjligt att han kunde förändra sig minsta mån, så skulle han ögonblickligen förlora sin frälsning och mista sitt herravälde, sin makt, auktoritet och härlighet, av vilken frälsningen består. Till frälsningen består i den härlighet, auktoritet, majestät, makt och herravälde som Jehova har och inte i något annat. Och ingen varelse utom honom. Och det som är honom lika kan äga detta. Så säger Johannes i första Johannesbrevet 3, verserna 2 och 3. Mina älskare, vi är nu Guds barn. Och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det vet vi. Att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika. Till då skola vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, lika som han är ren. Varför rena sig liksom han är ren? Om det inte gör det kan det inte bli honom lika. Herren sa det till Mose i tredje Mosebok 19:2. Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem i skolan vara heliga, till jag Herren är du Gud är helig. Petrus säger i första Petrusbrevet 1:15-16. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Och frälsaren säger i Matteus 5:48. Var den alltså i fullkomliga, så som er himmelska fader är fullkomlig. Om någon frågar, vartill alla dessa citat tjänar, så finns svaret i det som redan citerats från Johannes brev. Att det heliga ska bli Herren lika när han uppenbaras. Men om det inte är heliga så som han är helig och fullkomliga så som han är fullkomlig, är det inte lika honom. Till ingen kan njuta hans härlighet utan att äga hans fullkomligheter och helighet. Lika lite som någon kan regera i hans rike utan att äga hans makt. Detta visar oss den djupa meningen av frälsarens ord, Johannes 14:12. Sannerligen, sannerligen säger jag er det, den som tror på mig, han ska då själv göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Sätter vi detta i förbindelse med några av yttrandena i frälsarens bön, upptecknade Johannes 17, så blir det ännu tydligare. Han säger i verserna 20-24. Men icke för dessa allenast beder jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag beder att de alla må vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, så som vi är ett. Jag i dem, och du i mig. Ja, för att det skulle vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skulle också det som du har givit mig vara med mig, så att jag får se min härlighet som du har givit mig, till du har älskat mig före världens begynnelse. Alla dessa yttranden tillsammans ger oss en så klar framställning av det härliggjordas heliga tillstånd som språket kan ge. Det ska göra samma gärningar som Jesus gjorde, ja större än det vilka han gjorde bland dem, medan han gick till fadern. Han säger inte att det skulle göra dessa gärningar i tiden, utan det skulle göra större gärningar medan han gick till sin fader. I vers 24 säger han, Fader, jag vill att där jag är, där skola och det som du har givit mig vara med mig, så att jag får se min härlighet. Dessa yttranden, tagna i sitt sammanhang, låter oss mycket klart förstå att det är större gärningar som det, vilka tror på hans namn, skulle göra. Det skulle göras i evigheten dit han själv gick och där det skulle se hans härlighet. På ett annat ställe i sin bön säger han att han ville att det som trodde på honom skulle vara ett i honom, så som han och fadern var ett med varandra. Men icke för dessa, apostlarna, allenast beder jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag beder att de alla må vara ett. Det vill säga att de som tror på honom genom apostlarnas ord, såväl som apostlarna själva, alla må vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss.
Kan ord vara tydligare än dessa? Säkerligen var det frälsarens mening att hans lärjungar skulle förstå honom, och han talade så att de skulle kunna förstå honom. Det han säger till sin himmelske fader så tydligt att det inte kan missförstås, att det var hans åstundan att alla hans lärjungar skulle bli så som han och hans fader var, att så som han och hans fader var ett, det skulle bli ett med dem. Och vad som sägs i vers 22 stadfäster denna övertygelse ännu mera, om stadfästelse behövs. Och den härlighet som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skulle vara ett, så som vi är och ett. Liksom ville han säga att med mindre de hade den härlighet som fadern hade givit honom, kunde det inte vara ett med dem. Det han säger att han hade givit dem, den härlighet som fadern givit honom, på det att det måtte bli ett, eller med andra ord, för att göra dem till ett. Detta avslutar vår undervisning i detta ämne och visar oss på det tydligaste att frälsaren ville att hans lärjungar skulle förstå att de skulle få del med honom i allt, inte ens hans härlighet undantagen. Det är nu knappast nödvändigt att anmärka vad vi redan har sett, att den härlighet som fadern och sonen har, den har de emedan de är rättfärdiga och heliga varelser. Om en enda av de fullkomligheter och egenskaper som de nu äger skulle fattas, så vore de inte i stånd till att njuta den härlighet som de nu har. Ty för att kunna detta måste det vara just vad det är. Om nu frälsaren ska ge denna härlighet åt andra, så måste han göra det sålunda som han säger i bönen till sin fader, genom att göra dem ett med sig, så som han och fadern är ett. Genom att göra detta ger han dem den härlighet som fadern har givit honom. Och när lärjungarna har blivit ett med fadern och sonen, så som fadern och sonen är ett, vem kan då inte se den djupa meningen i frälsarens ord? Han skall dock själv göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa skall han göra, då jag går till fadern. Dessa frälsarens lärdomar visar oss noga vari frälsningen består, och vad frälsarens mening var då han föreslog att han skulle frälsa människosläktet. Hans mening var att göra människorna sig lika, så som han var lik fadern, det stora mönstret för alla frälsta varelser. Ty att vara frälst är att vara bildade lika dem, och att vara olika dem är förtappelse. Och på detta gången vänder sig frälsningens dörr. Vem kan nu inte se att frälsning är trons verkan? Ty så som vi redan har anmärkt, alla himmelska väsen verkar genom den. Och medan de kan göra detta är de frälsta, eftersom intet annat skulle kunna göra dem frälsta. Och detta är den lärdom som himmelens Gud har försökt att lära världen genom alla sina heliga profeters mun. Härav kommer det sig att han har sagt oss att utan tro är det omöjligt att behaga Gud, i Hebreerbrevet 11:6. Och att frälsningen är av tron, för att den skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli bestående för alla, för all hans säd, Romarbrevet 4:16. Och att Israel, som jagar efter rättfärdighetens lag, inte har kommit till rättfärdighetens lag. Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan så som något som skulle vinnas genom laggärningar eller förrättningar. Min egen översättning eller tolkning. Det stötte sig mot stötestenen, Romarbrevet 9:32. Och Jesus sa det till den mannen som förde sin son till honom, på detta måtte utdriva den orena anden. Om jag förmår, säger du, allt förmår den som tror. Markus 9:23. Dessa och talrika andra skriftställen som kunde citeras visar oss klart vad frälsarens, såväl som de forna dagars heligas åsikter om frälsningsplanen var, nämligen att denna plan var ett system av tro. Dess begynnelse är tro och det fortsätts med tro. Varje välsignelse som erhålls i förbindelse därmed är en verkan av tro. Antingen dess välsignelser hör till detta livet eller det tillkommande. Härom bär alla Guds uppenbarelse vittnesbörd. Alla löftets barn, frälsaren inte undantagen, var trons frukt. Och salig är du som trodde att det skulle fullbordas som blev det sagt från Herren, sade Elisabet till Maria då hon besökte henne. Lukas 1:45. Inte mindre trossak var Johannes döparens födelse, ty Sakarias blev slagen med stumhet på det han skulle tro. Och genom hela livs- och frälsningsplanens historia visas det att det är en trossak. En var fick efter sin tro, så som han trodde, så mottog han välsignelser och förmåner. Intet blev nekat honom som hade tro nog till att mottaga det. Han kunde tillstoppa lejonskap, dämpa eldens kraft, undkomma svärdets ägg, bli väldig i krig, driva främmande härar på flykten. Kvinnor fick genom tron igen sina döda barn levande igen. Med ett ord, intet var omöjligt för dem som trodde. Allting var de forna dagarnas heliga underdånigt i förhållande till deras tro. Genom tro fick de himmelska syner, blev betjänade av änglar, kunde meddela sig med fullkomlig jorda, rättfärdiga mäns andar, med högtidsskaran och församlingen av den förstfödde, som är uppskrivna i himmelen, med Gud som dömer alla, med Jesus, det nya förbundets medlare. De kunde skåda in i tredje himlen och se och höra outsägliga ting. Ja, ting som de inte hade lov till att utsäga. Petrus med tronskraft för ögat säger, andra Petrusbrevet 1:2-3. Nåd och frid föröker sig hos eder i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. Åter säger han i 1 Petrusbrevet 1:3-5. Lovad vare vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder, i som är Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Dessa ord visar oss klart vad apostelns åsikt var, och ingen behöver sväva i ovisshet därom. Han säger att allting som hör till liv och gudaktighet hade blivit dem skänkt genom kunskapen om Gud och vår frälsare Jesus Kristus. Om någon frågar hur kunde de erhålla kunskap om Gud, till det är stor skillnad på kunskap om Gud och tro på honom. Kunskap förutsätter mera än tro. Och märk att allt som hör till liv och gudaktighet hade blivit givet genom kunskapen om Gud. Så svarar vi. Genom tro kunde de erhålla denna kunskap. Och då de genom tro kunde erhålla kunskap om Gud, så kunde de även genom den erhålla allt annat som hör till liv och gudaktighet. Av dessa apostelns ord lär vi att människorna genom kunskapen om Gud kunde erhålla kunskap om allting som hör till liv och gudaktighet, och att denna kunskap var en verkan av tron. Så att allt som hör till liv och gudaktighet är trons verkan. Vi må vända oss vart vi vill, antingen i himlen eller på jorden, så ska vi finna att alla inspirerade män och himmelska budbärare avlägger vittnesbörd därom. Att allt som hör till liv och frälsning är verkat genom tron och intet annat. Lärdom, vishet och klokhet och allt annat är utan tron odugligt såsom frälsningsmedel. För den skull kunde fiskarna från Galileen undervisa världen, emedan de sökte med tro och fann genom tro. För den skull räknade Paulus allt såsom skada och orenlighet. Vad han förut räknade såsom vinst, det kallade han nu förlust. Ja, han räknade också allt såsom förlust mot det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Filipperbrevet 3:8. För att erhålla den tro, varigenom han kunde åtnjuta kunskapen om Jesus Kristus, måste han lida förlust på allt. Orsaken varför de forna dagars heliga visste mer om himlen och förstod de himmelska tingen bättre än andra var den att denna kunskap är en verkan av tron och inte kan erhållas genom något annat medel. Detta är även grunden till att människorna, så snart som de mister tron, faller i tvist, strid, mörker och svårigheter. Till den livgivande kunskapen försvinner med trons försvinnande och återvänder med tron. När tron kommer så bringar den alla sina följeslagare med sig. Apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare, andens gåvor, vishet, kunskap, underverk, helbrägdagörelse, tungomål, översättning av tungomål och så vidare. Alla dessa finns när tron finns på jorden, men de försvinner när tron försvinner från jorden. Ty det är trons verkningar och det har alltid åtföljt och ska alltid åtfölja tron. Där tron är, där är också kunskapen om Gud och allt som hör därtill. Uppenbarelser, syner och drömmar, såväl som allt vad nödvändigt är till en troendes fullkomnande och frälsning. Ty om Gud inte har förändrats, så måste tron besegra honom. Den som äger tron kan genom den erhålla all nödvändig kunskap och vishet till dess han känner Gud och den som han har sänt, Herren Jesus Kristus. Vilken kunskap är evigt liv? Och med det slutar föredragen.